från ett bibliotek till ett annat. För om mat och dryck både i form av skönlitteratur och i fackboksform blir det en hel del av i november månads talbokstips. Men vi börjar med vad en mer än 90-årig dam med brokigt förflutet hade att säga en dansk psykologiprofessor. Talbokstipsar är Charlotte eller Lotta Berling och Elin Hansson Petersson på Helsingborgs stadsbibliotek. Lotta Berling först.
Vi blir det liv vi lever, en berättelse om ödet av Sven Brinkman. Det är en talbok med text och den är under produktion och beräknas vara färdig i mitten av november. Men det finns också andra böcker av Sven Brinkman som redan är inlästa om man vill läsa dem medan man väntar. Och Sven Brinkman, han är en känd dansk professor i psykologi och han har skrivit flera uppmärksammade böcker, bland annat anti-självhjälpsboken Stå fast som är en av mina personliga favoriter. Han förespråkar bland annat plikt och eftertanke och han ifrågasätter nutidens fokus på ständig utveckling både privat och i arbetslivet. Det här är den senaste av hans böcker som har översatts till svenska. Den utgår från 93-åriga Lilis livshistoria. Och Lili är en av Sven Brinkmans trogna läsare. Och en dag så får han ett handskrivet brev av henne. Hon vill bland annat diskutera mänsklig värdighet med honom. Och det blir början på en vänskap, först via brevväxling. Och sen börjar de också träffas hemma hos Lili och samtala. Och hos Sven föds idén att skriva en bok utifrån det han kallar Lilis livsväv. Han skriver bland annat om hur allt faktiskt inte beror på oss själva, eftersom individen också föds in i ett sammanhang och är sammankopplad med andra människor och historiska händelser som vi inte själv kan välja. Vi får också ta del av ett stycke dansk historia. Lili var nämligen tonåring under Tysklands ockupation på 1940-talet och hon blev en så kallad tysketös, alltså en som hade förhållanden med tyska soldater. Och de här kvinnorna dömdes hårt efter kriget och fick utstå mycket, något som såklart också har präglat Lili. Sven Brinkman skriver lättillgängligt och klokt och det är alltid intressant att läsa hans tankar kring hur vi kan leva meningsfulla liv. Han anser dessutom att läsning av skönlitteratur har en mycket viktig plats i detta och det får han förstås extra pluspoäng för.
Om jag fattar det rätt så är en av hans kärntankar här alltså att vi kan inte påverka allt och att det finns ett öde på sätt och vis för oss alla.
Ja, han menar i alla fall det här att det finns ett sammanhang som vi föds in i. Att det liksom finns en hel väv av händelser där vi inte kan påverka allting själv. Och gå lite emot den här populära tanken med att du alltid själv kan förändra ditt liv och välja ditt eget öde. Och att, han säger inte att vi är helt maktlösa, men han säger också att det finns en motvikt till det. Och också att allting ligger inte på oss själva. Vilket också kan vara skönt.
Och en ny tipsare, Elin. Elin vadå?
Elin Hansson Petersson heter jag.
Och vad börjar du med?
Jag börjar med en roman av Carolina Ramqvist. Hennes senaste som heter Bröd och mjölk. Och den finns som talbok med text och punktskrift. Och den är 6,5 timmar lång och inläst av Lena Lövenborg. Och jag tänkte börja med ett litet citat ur boken. Mat är kärlek. Människor säger det hela tiden. Jag hör det allt oftare numera och jag vet att det är sant. Men för mig betyder det också att kärlek var mat. Och i den här romanen så är det maten som står i centrum. Eller kanske snarare så är det relationer. Medan mödrar, mormödrar och döttrar som står i centrum. Men det är genom maten som de här relationerna berättas. Och Bröd och mjölk handlar om ett kvinnligt berättarjag som ser tillbaks på sin barndom och sin relation framförallt till sin mamma och mormor genom olika sorters matminnen. Och en tydlig kontrast mellan mamman och mormor finns. Hemma hos mamma i kylskåpet sällan välfyllt. Mat ska gå snabbt att laga, helst inte lagas alls. Flickan äter knäckebröd och fil ensam hemma i lägenheten medan mamman är iväg och jobbar eller går på dejt. Och hos mormor är maten varm och gräddig och tar lång tid att tillaga. Och hon står ständigt i köket och hon rör sig sällan utanför hemmets sfär. Och berättar jag att hon minns särskilt en risgrynspudding som mormor brukade laga till henne. Och när hon nu i vuxen ålder vill laga samma rätt till sin egen dotter så vill dottern till hennes besvikelse inte ens smaka. Och det här rör upp stora känslor inom berättarjaget. Här hade hon trott att risgrynspuddingen skulle utgöra en länk mellan den nu döda mormorn och hennes egen dotter. Och istället så finns det bara en tomhet. Och tomhet, det är ett begrepp som berättarjaget ofta återkommer till. Där tomheten i lägenheten och tomheten efter mamman som har gått iväg fylls med mat. För flickan vet att när mamma steker pannkakor så kommer mamman åka iväg på kvällen och hon kommer lämnas ensam kvar hemma. Och hon tänker att om hon avstår från att äta pannkakorna så kommer mamma stanna hemma ikväll. Men det är omöjligt att låta bli när de ligger där i en prydlig hög på köksbänken. Perfekt runda och sockrade. Och berättarjagets förhållande till mat är dubbel. Det är njutning men också tvång. Och det är den här dubbelheten som romanen utforskat på ett intressant sätt. Och jag tycker att Bröd och mjölk, den väcker många tankar om vilken roll som mat spelar i våra liv. Och även hur människan fyller tomrum i sig själv när relationer brister.
Lotta ska fortsätta med en bok om kemi, eller kanske inte.
Elin, hon har ju lite mattema på sina tips och den här skulle kunna passa in där också. Det är Lektioner i kemi av Bonnie Garmus. Talbok med text som är 13 timmar och 23 minuter. Inläsare är Anna Döbling och den finns även i punktskrift. Den handlar om Elisabeth Sott som är en mycket begåvad forskare i kemi. Men hon är kvinna och boken utspelar sig i 1950- och 60-talets USA. Där tillvaron är allt annat än jämställd. Så hon råkar ut för många fruktansvärda saker som jag inte ska avslöja i förväg. Men det här leder i alla fall så småningom till att Elisabeth plötsligt är stjärna i ett matlagningsprogram på TV. En roll som hon egentligen inte alls är särskilt nöjd med. Hon är ju forskare. Men hon använder sin plattform till att frispråkigt tala om sånt som hon tycker är fel i samhället. Och hon skapar stort rabalder, men blir också enormt populär. Den här boken är lite extra allt och det är en underhållande berättelse att försvinna in i ett tag. Det är den 65-åriga författarens debutroman och den är skriven med ett kvickt och roligt språk och många dialoger. Och här finns också en klassisk Dickens-historia med hemligheter, adoption, barnhem och okända rika släktingar. Och jag tänkte läsa ett citat ur boken och det är när en reporter besöker inspelningen av Elisabeths matlagningsprogram middag klockan 6. Under en reklampaus vände han sig mot kvinnan bredvid. Hoppas att du inte har något emot att jag frågar, sa han artigt och visade sin pressbricka. Men vad är det du gillar med programmet? Att bli tagen på allvar. Inte själva recepten. Hon gav honom en misstrogen blick. Ibland tror jag, sa hon långsamt, att om en man skulle tillbringa en enda dag som kvinna i Amerika så skulle han inte stå ut längre än till lunch.
Blir det japansk mat eller bara japansk dryck nu?
Ja, men det blir faktiskt både och. Det är boken Senseis portfölj som är skriven av Hiromi Kawakami. Och det är en talbok med text och punktskrift. Den är 4 timmar och 53 minuter lång. Och den handlar om den snart 40-åriga Tsukiko som lever ett väldigt ensamt liv i Tokyo. Visst, hon har haft pojkvänner men relationerna rinner mest ut i sanden. På morgonen går hon från sitt hem till kontoret och på kvällen åker hon hem igen och tar ett bad innan läggdags. Och det är ungefär så där hennes inrutade liv ser ut. Och en dag så får hon ett infall och går till en liten restaurang som ligger vid tågstationen. Och där så stöter hon ihop med sin gamla lärare som hon inte har sett sedan skoltiden. Och mellan henne och läraren, som hon tilltalar sensei, så utvecklas sakta och i stillhet en kärleksfull relation mellan två ensamma människor som, ja, trots relationen till varandra inte riktigt kan komma undan ensamheten. Och relationen mellan två ensamma personer, det må vara romanens fokus. Men vad jag tycker det som gör den här berättelsen så speciell, det är de fantastiska skildringarna av japansk mat- och dryckeskultur som boken är fylld av. För man blir verkligen hungrig av att läsa den. Det tillagas fluffiga omeletter och äts peppriga salladsblad, nyplockad honungssvamp, steks av öppen eld och varma edamamebönor serveras saltade på ett litet fat. Och här får maten en slags symbolisk funktion där hungern efter mat kan liksom ses som en representation för både Tsukikos och senseis hunger efter närhet. Men jag skulle säga att maten inte bara har en symbolisk funktion i den här romanen utan också en väldigt praktisk. Och här är det kanske främst drycken som spelar en viktig roll för hur relationen mellan Tsukiko och sensei utvecklas. För det dricks rejält. Och det är först efter att de många kopparna med sake, vilket är en japansk spritsort, har hunnit rinna ut i blodet som romanfigurerna vågar närma sig varandra, såväl psykiskt som fysiskt.
Och ingen mat utan en ganska förfärlig historia som är klassisk vid det här laget.
Precis, även om de faktiskt dricker en hel del te i den här romanen och en del, hel del alkohol också. På stranden av Neville Shute, en talbok inläst av Barbro Nordin som är 11 timmar och 44 minuter lång. Det är en ovanligt stillsam dystopisk roman från 1957. Den utspelas i Australien 1963, ungefär ett år efter att nästan hela världen har ödelagts av kärnvapen i ett tredje världskrig. Och Australien är ett av få områden som ännu inte har nåtts av den dödliga radioaktiva strålningen. Men den kommer att komma dit också, och när boken börjar så vet alla att de bara har några månader kvar att leva. Och sen kommer hela mänskligheten att vara borta. Det som är så speciellt med den här boken är att det inte utbryter kaos och plundring så som det brukar vara i den här typen av berättelser. Utan istället så fortsätter människorna sina liv i stort sett som vanligt. De håller fast vid plikter och moral, de ser till att hålla sig sysselsatta och de planerar även framåt förbi september månad fastän de vet att alla kommer att vara döda vid det laget. Det här är en berättelse som får en att fundera över både livet och döden. Vad skulle du själv göra om du visste att din och hela mänsklighetens tid var utmätt? Och hur hanterar vi vetskapen om vår egen dödlighet som ju alltid finns där, även om vi vanligtvis inte vet exakt när det kommer att inträffa? Och boken är som sagt en klassiker och den var mycket omtalad och läst när den kom ut. Men åtminstone i Sverige så verkar den nu ha fallit i glömska och på svenska så finns den inte längre i tryck. Men som talbok finns den och har man inte läst den så rekommenderar jag den verkligen. Även om det också finns de som har kritiserat Neville Shutes präktiga lågmälda karaktärer för att vara så tråkiga och menlösa att det är lika bra att de dör. Men jag tycker att det är en väldigt fin bok på många sätt där det finns en stark tro på det goda i människan trots allt. Och själv har jag faktiskt läst den 2 gånger, först för några år sedan och sen läste jag om den nyligen inför en läsecirkel. Och en av deltagarna i den här läsecirkeln, hon berättade att hon faktiskt levde sig in i handlingen så mycket att hon till och med sa till sin man att han inte behövde ta ner jullådorna i år, för då kommer vi ändå inte att finnas kvar.
På 60-talet när den kom, då trodde man på kärnvapenkrig mellan USA och Sovjet, och idag är ju världen också en väldigt osäker plats att leva på. Tänker du på det när du läser den?
Ja, den är ju tyvärr fortfarande lika aktuell.
Och nästa bok handlar om en företeelse som är en del av vår vardagliga kosthållning och som också kan korka igen Londons undre värld.
Det här är en bok som heter Fett, en historia om smak, skräck och starka begär, som är skriven av Jenny Damberg. Och den finns som talbok med text. Och den är 7 timmar och 47 minuter lång, inläst av Karin Ödqvist. Och när jag såg den här titeln så tänkte jag, nej, inte ännu en bok med fettsnåla kostråd, för det har vi nog av. Men jag kunde inte ha mer fel, för det här är en hyllningsbok till fett i olika former. Väldigt rolig och mångsidig sån. Och den här är då skriven av Jenny Danberg och hon är en svensk journalist och författare med inriktning mot mat, dryckes och kulturhistoria. Och i bokens inledande kapitel så berättas historien om hur ett gigantiskt fettpropp i Londons kloaker, orsakad av frityrolja och annat fett som människor hällt ut i vasken, engagerar en hel värld och där delar av detta fettberg till och med hamnar på museum. Och fettberget, det är en bild som Danberg håller som en röd tråd genom boken, som en slags representation av människans något komplicerade förhållande till fett. som både består av ett äckel och dyrkan och ibland samtidigt. Och den här boken ger en, om inte världsomspännande, så en fördjupande bild av människans relation till fett genom historien. Vi får svar på hur margarinet uppkom och hur det togs emot. Vi får träffa krögare med ett alldeles särskilt förhållande till ister. Och svar på frågan varför de allra flesta tycker smör är så himla gott. Och varför det faktiskt finns de som tycker smör smakar fasansfullt. Men vad är det då som gör en bok på cirka 200 sidor om fett intressant och läsvärd egentligen? Här tycker jag Dambergs egna inledande ord svarar på den frågan. Då hon skriver att när människan ska tygla sig själv är fett både mål och medel. Det gör det till ett idealiskt ämne för den som är intresserad av hur samhällsfrågor och värderingar har förhandlats genom något så synbart, självklart och okomplicerat som vad vi brer på frukostmackan. Och i den här boken blir man varse att fett inte är något neutralt utan hänger samman med politik, religion och nationalitet såväl som könsroller och kultur. Men boken har inte bara ett analytiskt perspektiv på fett utan fokuserar faktiskt också på fettets goda smak. Och i slutet så finns det en hel del matlagningstips där smöret och olivoljan och flottet står i centrum. Så jag vill bara säga smaklig läsning.
Jag minns när jag för första gången såg någonting i en dansk butikshylla som heter Bestemors fett.
Ja, och jag ska säga att Danmark har faktiskt, de får bre ut sig i den här fackboken om vi säger så. Det är fläskesvålar och allt möjligt som får lite egna kapitel.
Elin Hansson Petersson avslutade talbokstipsen från Helsingborgs stadsbibliotek. Boken Fett av Jenny Damberg är en talbok med text och den är 7 timmar och 47 minuter lång. Övriga böcker i tipsen var följande. Bröd och mjölk av Carolina Ramqvist. Senseis portfölj av Hiromi Kawakami. Vi blir det liv vi lever av Sven Brinkman. Lektion i kemi av Bonnie Garmus. Samt På stranden av Neville Shute. Reporter var Dodo Parikas.